är ni varmt välkomna till Fantasyguiden där vi är tillbaka med ännu ett avsnitt på YouTube och vår lilla miniserie den rullar vidare som vi då kallar för Spelare i fokus efter denna gång omgång två där vi väljer att lyfta fram och resonera lite kring olika spelare i de olika lagdelarna som vi kanske kommer byta in eller tänker byta in eller helt enkelt bara har blivit lite nyfikna på som vi har lite span på sådär. Och med mig vid min sida för att göra detta så har jag Mattias. Tjena Mattias.
Hallå Marcus.
Har du vässat ditt scoutöga och hittat fram lite intressanta grejer nu tror du?
Det tror jag. Vad rolig omgång. Det är en del spelare som har stuckit ut på olika sätt och det ska vi ju plocka isär nu då.
Ja, precis.
Och se om de kan vara intressanta då för folk överlag eller så.
Ja, men verkligen. Så vi hoppar väl direkt in i det och vi börjar bakifrån som vanligt där vi har försvarare och vi hade en Mjällbyback förra avsnittet och vi har en Mjällbyback även det här avsnittet. Den här gången har vi tagit med Wikström och det var en spelare där som jag själv, ja, jag har ju suttit utan Mjällby försvar och kan man säga det att jag själv bytte in Strudd redan som vi lyfte där förra veckan, men jag tycker Wikström också är intressant och alltså Mjällby försvaret som helhet, alltså vi visste ju att de över en säsong säkert kommer att ha, ja, men ett ganska bra försvar, kanske inte så att det är topp, men det är ganska bra särskilt i de här priserna. Men att de skulle gå ut och nästan fullständigt stänga ner både Norrköping och Häcken, det kanske man inte räknade med inledningsvis.
Nej, det är imponerande. De kan ju vara jobbiga, Mjällby. Mm. Uppenbarligen. Verkligen. Och Wikström, ja, han gav ju full utdelning för folk som satt där förra gången.
Ja, men minst sagt, då han gjorde ju ett mål där också. Sen är det ju sådär att han fick ju ingen defensiv bonuspoäng i den här matchen. Han fick ju en i matchen innan det. Och det kan man ju tycka lite så vad man vill om. Men samtidigt, och jag förstår ju också att han kommer inte göra mål i varenda match. Men alltså 4,5 i ett sånt försvar. Det är ju framförallt det jag tycker sticker ut där, just prislappen och i ett försvar då som har varit av högsta klass i de två inledande omgångarna i alla fall.
Absolut, precis. Det är ju det man reagerar på främst här. Och sen tydligen är ett fast på hota. Eller vad som är ett hot på fasta.
Ja, ett fast på hota.
Fast på hota. Nej, men ett hot på fasta. Han kan ju tydligen göra mål där. Så att, kan man få lite sånt också.
Ja, men verkligen. Och där vet vi ju sen tidigare att Mjällby är väldigt starka på just de fasta situationerna. Och schemat känns fortsatt ganska okej, ja. Ser de tre nästkommande matcherna. Det är ju AIK hemma. Skrämmer väl ingen just nu, men
ja, man vet aldrig.
Det vet man aldrig, nej. Och sen,
tre mål förra gången de möttes där.
Absolut, det ska man
med nykomlingar efter, så ja.
Ja, nej, men så det känns väl intressant och det finns till och med vissa som jag sett som är inne på att trippla upp sig i Mjällbyförsvaret redan.
Oj.
Där är jag inte själv. Men ja, en annan back som vi har tagit med här för 1 miljon mer 5,5. Då har vi Gevort i Västerås, Mattias.
Nej, men han har vi spanat in lite. Det här är, om man har suttit på Gevort och spelat honom, då har man haft ganska otur än så länge. Speciellt i förra matchen mot Elfsborg, där han kanske ska gå ifrån med två assist, eller i alla fall en. Men hans anfallskollega då sparkade luft båda gångerna. Han spelat in bollen perfekt. Och fick ju inte ens nyckelpass, men har då expected assist var väldigt högt. Men fick ingenting ut av det. Och nu kommer Halmstad på besök då till Västerås. Och Halmstad har inte imponerat offensivt alls. Kommer knappt till någonting. Så att skapliga chanser. Sen Malmö, omgång 4. Nja, kanske en match man kan bänka i, men sen de Mjällby hemma. Inte dumt att spela den där heller. Sen är det speciella med just Gevert är att han är på alla fasta situationer. Han tar hörner, han tar straffar. Nej, inte straffar. Det tar inte. Hörner och frisparkar. Straffar får vi se. För nu var det en Max Larsson som brände straff här för Västerås senast. Om det är någon annan som kliver fram.
Men vi lovar inte att det är Gevert i alla fall.
Nej, vi lovar inte att det är Gevert.
Vi
kan skifta där bara så att folk är medvetna om det. Behöver inte vara Gevert.
Såklart högintressant det där med Halmstad också. Att de har ju känts lite småkalla bakåt också. Nu höll de nollan här mot Göteborg, men det var ju rätt många skott Göteborg hade och en missad straff där också bland annat. Så att, ja, det känns väldigt spännande. Och sen så Malmö borta, alltså man vill ju aldrig spela honom, alltså så mot Malmö, det lockar ju kanske inte, men Gevort är ju den typen av spelare, eller han borde vara den typen av spelare man skulle kunna ha i laget som bara tickar på med bonuspoäng, alltså 3 och 4 och sådär hela tiden. Om nu hans kollegor kan få träff på bollarna han lägger in också, så skulle han ju kunna vara den typen av spelare. Han har ju potential till i alla fall med just bland annat alla fasta situationer och sen sin wingback-roll.
Mm. Alltså det som jag hade som invändning mot att ha Västerås försvar i inledningen på säsongen, det var lite så här nykomlingar och släppa in mål. Vi såg Guys första omgången. Men här, alltså Västerås i båda matcherna, det här mot AIK och Elfsborg, båda de lagen har haft ganska tufft att komma till bra chanser mot Västerås. Så de har gjort det absolut godkänt defensivt, och då blir det ju lite mer intressant att gå på en Västerås försvarare, kan jag tycka.
Man de skulle inte ju till och med kunna hävda, om man vill så, att Västerås har fått med sig lite för lite i de här matcherna. Sett i om man spelet kanske man skulle kunna ha mer, eller så är det kanske precis där man förtjänar att vara när man inte har skärpan tillräckligt och får utdelning där framme. Men
jag vet inte om han kommer sparka luft hela säsongen, anfallskollegorna där. Någon gång så måste de sitta i alla fall.
Ja, absolut. Och det är väl bara hoppas att de som vill dit sitter på honom också. Vi hoppar vidare och då har vi mittfältarna. Och vi kan väl börja med gubben där som du tog ut, nämligen Lindberg i Häcken.
Ja, nu kommer ju det här schemat som är lite trevligare då för Häcken. Alltså BP hemma, Hammarby hemma, Hammarby defensivt har inte sett jättebra ut, och sen då Göteborg. Så det är många hemmamatcher då för Häcken, och historiskt har de varit väldigt starka där offensivt. Lindberg gjorde ju mål senast mot Djurgården. Han plockade även en offensiv och en defensiv bonus. Och det var ju faktiskt när Lindberg byttes ut som raset började i den matchen. De ledde ju med 3-0, bytte ut Lindberg, så tappade de 3 mål. Men det som är lite fiffiga med honom också, det är att han har droppat i pris till 7,9. Skulle man till exempel ha en spelare, en mittfältare nu, som man vill byta ut, en Saletros eller vad det är, som kanske kommer droppa innan deadline här, så behöver man inte förlora några pengar om man byter till en Lindberg till exempel. Det är många Häckenspelare har faktiskt droppat i pris, och han är en av dem. Så finns såklart ett litet brasklappen kring speltiden, men fick ju 87 minuter senast i alla fall, och han verkar kunna spela på båda sidor, få spela till vänster och få spela till höger till exempel. Så att han
ja, nej, det är,
jag gillar
just
det jag ser ändå.
Jag tycker det är lite läskigt där med, alltså han har gjort det bra här, så att hans plats så sett borde han ju fortsätta. Sen här, känns det ändå lite ovisst just där med att man har Inussia tillbaka nu, kommer in och gör mål till exempel. Och ja, lite småläskigt.
Ja, så är det. Brasklapp, men det var läskigt kring Straud också. Ja. Och det har gått bra. Så att det beror på hur många sådana där chansningar man kan tänka sig göra.
Ja, men det är ju en bra poäng. Jag tycker också, alltså jag känner mig inte helt säker kring Straud, utan det var lite sådär att jag kände att, ja men nu inledningsvis här, testa runt lite. Alltså en sån spelare kanske man kan testa om man känner att man har täckningen i övrigt liksom.
Nej, och det är lite det jag menar med Lindberg här också. För jag kan känna att det kanske finns lite höjd här i kommande matcher då, BP hemma, Hammarby hemma. Om de då trummar igång offensiven.
Ja, jag tycker i alla fall att det kändes som att man kanske, man potentiellt så var en del lite för snabb också för att döma ut Häcken kanske där mot Mjällby. Visserligen, de har ju inte gjort sån sprudlande försäsong med cup och sådär. Men det blev ju lite annat mot Djurgården när de fick helt andra ytor och möjligheter att kunna ställa om på. Och det blev lite mer svängigare matchbilder. Det verkade passa Häcken mer, och förhoppningsvis då så kanske det blir lite öppnare här mot Brommapojkarna och Hammarby också till exempel.
Ja, men det är det jag tror på. Så att, ja, men det är spelare som jag har på min watchlist i alla fall.
Och en som jag har redan i laget, ska sägas, men som gör mig lite fundersam, men som jag ändå också har sett en hel del, har börjat kika mot, eller som har varit en liten vattendelare, att vissa kanske vill bli av med honom, vissa har börjat kika mot honom, Mucholli. Och det är ju hur mycket man ska kolla där på resultat kontra prestation. började mot Djurgården, en match där som jag kände präglades väldigt mycket av det röda kortet. Där föll Göteborg helt ihop, de hade inte så mycket att hämta sen och det kändes lite svårt att dra några slutsatser från den matchen. Och sen nu mötte man Halmstad och torskade 0-1, men ser vi till den här matchen så tycker jag verkligen att Mucholli visar just det där som är intressant med honom. Och det är inte att man ska tro att Göteborg kanske kommer att göra, stänka in 3-4 bollar i varenda match. Men det är när man ser Mucholli i den här matchen att han har en missad straff, han har ett skott i ribban, han kommer till flera avslut, han sätter upp sina medspelare, han har 5 nyckelpassningar i matchen. Det är när det händer mycket grejer så är det ofta kring Mucholli. Och det är ja, den typen av spelare är lite speciella för att då känner jag i alla fall att det, då behöver inte alltid spela så jättestor roll vilka de möter. Eftersom att det är mycket som, ja, men man har så mycket i sin arsenal, det är så mycket som kretsar kring spelaren. Och om då Göteborg gör ett mål, då kanske det finns en bra sannolikhet att det är Mucholli som är inblandad i dem. Men ja, sen så finns det ju basklappen också såklart, att han redan har lyckats hitta till 2 gula kort. Och det gör ju det såklart väldigt läskigt för de som kanske då funderar på att byta in honom, att byta in en spelare och sen direkt få honom avstängd till nästkommande match där man då ska få spela lite på hemmaplan helt plötsligt.
Det jag imponerats mest av Mucholli här, förutom då som du säger att han är så otroligt delaktig i det som händer i Göteborg, det är att han har ju fått ett ganska bra golv inledningsvis, för att se om man kan matcha det. Han har ju tagit offensiv bonus och defensiv bonus i varje match, än så länge.
Ja, men precis, han kommer ju in ganska mycket centralt i banan här nu och spelar, och där så, ja, uppenbarligen kan han jobba, får han jobba lite mer med de defensiva aktionerna också. Så nej, jag tycker det är klart att han, alltså för min del, man är ju såklart besviken där på att det inte har blivit mer. Men jag tycker ändå att det finns lite prestationer där, underliggande prestationer som kanske bådar ganska gott ändå. Så ja, jag förstår att det är lite jobbigt för de som sitter utan det där med att det finns ett avstängningshot. Då kanske man hellre vill vänta lite och se innan man plockar in honom. Men för min del då som sitter kvar, så blir det ju kanske lite ett enklare beslut att sitta kvar och se lite vad han går för i de kommande matcherna också.
Ja.
Ja, det var inte så mycket mer att säga om det, utan den sista lagdelen ut, det är våra kära anfallare. Och du har hittat till en AIK här, men det är inte Pittas, utan det är istället Omar Faraj.
Ja, och jag kan väl säga direkt, alltså jag har inga planer själv på att byta in Faraj, utan vi tänker ju, det här heter ju spelare i fokus, och det som verkligen sticker ut med Faraj här, det är att han har slagit flest nyckelpassningar av alla spelare i hela spelet. Och då har han blivit utbytt också, runt minut 68-69 i 2 matcher. Och har inga fasta situationer eller någonting. Så att oavsett, liksom, mitt fotbollsöga tycker inte riktigt om Faraj, men när jag tittar på siffrorna och även när jag tittar på matcherna, så är det svårt att blunda för att han är så inblandad, att han verkligen är en spindel i nätet, eller har varit det, i alla fall de här 2 första matcherna. Som sagt, 8 nyckelpass, han har även tagit 6 skott. Så han är ju liksom, jag tror att det var typ 7 stycken, alltså skott som han var inblandad i varje match. Och det är kul att det händer någonting runt sin anfallare hela tiden. Så det har ju liksom varit med Faraj. Men som sagt, där finns det också en brasklapp kring speltiden, att han har blivit tidigt utbytt, och man vet inte med Henning Berg om det innebär att han kan bli bänkad framöver också. Det vet jag inte. Men som sagt, först ut har han varit de 2 senaste matcherna här. Men som sagt, det imponerar de siffrorna, och fortsätter han med dem, ja, då kan det börja bli intressant.
Ja, nej, men jag håller med. Det är ju helt klart den där spelar man håller ögonen på, att han just är 3 miljoner billigare också än Pittas. Och Faraj har ju, trots att han blivit utbytt, han har ju varit bättre än Pittas. Han har ju, om det är någon som man skulle ha suttit på i de 2 första matcherna, i så fall känns som, då är det ju Faraj om någon.
Han har ju 2 assist. När han väl lyckas få med sig bollen på något sätt, eller liksom, då lyckas folk komma till avslut också runt han själv eller de runt han. Så att ja. Jag får hålla koll där och se om man hittar något mönster. Eller om det är tillfällighet, det får vi se.
Ja, nej men det känns som att Mjällby nu borta, kanske inte den roligaste matchen med tanke på hur de har
Nej.
inlett, men ja, det är klart att det lockar med när man ser hur mycket det är, oväntat mycket ändå, som det han har stått för där i AIK alltså.
Nej, men det är som jag säger, jag är inte inne på att byta in den här spelaren just nu. Om någon annan känner för det får man absolut göra det. Utan det jag reagerar på är de här nyckelpassningarna, hur många det är. Och man undrar om det här kommer fortsätta, för då blir det intressant att ha en forward som kan plocka så mycket bonus hela tiden.
Ja men verkligen och någon som man kanske undrar om det kommer fortsätta för också det är ju Kiese Thelin. Här kan man ju tycka att det finns lite, att det blir lite överflödigt kanske om man ska prata om det positiva. Men jag tycker ändå att det är imponerande hur återigen här, alltså nu vet vi ju inte om det kommer vara så framöver. Det kan ju säkert skifta men i den här matchen här man spelar mot Bayern då hade ju Boteam noll avslut i den matchen och Kiese hade ju sex avslut där inifrån straffområdet och det är imponerande just det där att det är målchanserna, att det är så mycket målchanser som kommer till honom. Jag vet inte riktigt varför det blir så men det är väl för att det finns mycket, ja men jag vet inte, han rör sig bra i boxen och det är mycket han som avslutar och sådär och ja, jag tycker det går liksom inte riktigt att blunda för med tanke på den historiken han har också av att göra mål. Jag kan ju säga att jag har tagit in honom. Jag vet inte om, jag vet dock inte riktigt om det är helt, alltså om det är det bästa att göra. Jag tycker att, alltså det, för jag har gjort det lite enkelt för mig och bara kollat på de här två matcherna och bytt in honom. Men det var lite som jag skrev där på Twitter också att det finns ju den här problematiken kanske att oftast väldigt många nu har ju eller har tänkt byta in en Nasi och jag också. Och då är det så att förmodligen kommer du kanske för det mesta alltid binda Nanasi i så fall. Om du inte bindar Kiese Thelin, då ska ju han, för att han då ska matcha en Malmöback, då ska han ju nästan göra två mål per match. Eller ett plus ett per match. För att göra en ett mål, jag tror ju att över tid så kanske det är så att Kiese Thelin, han kanske kan ligga på en, ja men vad ska han kunna ligga, alltså 0,55 eller 0,6 mål per match över en hel säsong. Men det tror jag att Malmö kan matcha i antal hållna nollor också. Alltså att man håller drygt. Nej men alltså det är ju att Malmö då kanske håller drygt en tredjedel av alltså sina matcher. Att de håller nollorna i kanske en 12 matcher eller någonting. Och det ser jag inte som otänkbart att de faktiskt gör. Och då är det ju just det att om Malmöbacken får med sig en. Om du kan ha en Malmöback istället för 7,0 eller sådär, och som håller nollan. Och du inte har en bindel på Thelin i någon av matcherna egentligen när du äger honom. Då ska han alltså då få 4 miljoner mer, eller 4,1 just nu. Då ska han ju göra 1 plus 1 för att han ska få mer än den där nollan. Annars så gör han bara ett mål så landar han ju på samma sätt. Och då kanske man undrar så att är det värt eller inte värt. Och det vet jag inte. Tyckte jag så ett annat bra resonemang på det också. Med en som kommenterade där hos mig, Abbe AIK tror jag han heter. AIK där i alla fall. Och han kommenterade, men han sa ju just det också. Att samtidigt så kan man väl också se på det som att en back som till exempel en Mjällbyback plus Thelin kanske ändå tar mer poäng än vad typ en Malmöback plus en valfri anfallare gör. Alltså om man ändå tror att Thelin, om man tror att Thelin är den bästa anfallaren och du måste spela med minst en anfallare, varför då inte välja den bästa anfallaren? Så att ja, det finns lite olika resonemang i det kanske, men helt hundra på det är jag ju såklart inte, kan jag inte vara.
Men jag tyckte det var ett väldigt bra resonemang faktiskt. För att det är ganska många försvarare som kan hålla nollan, men det kanske inte är så många anfallare som kan göra mål i den kontinuitet som Thelin kan göra. Som sagt,
Nej.
jag har inte hittat dit.
Nej.
kommer inte göra. Då får du ta ett foto av mitt lag och
Ja.
minnas forever.
Ja, precis. Nej, det ska ju bli otroligt spännande att se om han fortsätter vara helt given i elvan. Och om det är så att han kan upprätthålla den här målformen eller den här delaktigheten som sagt i Malmös målchanser och avslut.
Ja, han gjorde väl mål i de fem första matcherna förra året, tror
Ja, sen tog jag in honom och då slutade han göra mål så vi får väl se om det blir något liknande igen.
jag. Perfekt, Marcus.
Ja,
It's happening again. Får jag hoppas
precis.
på.
Har du något mer du vill tillägga till vår anfallare?
Nej, det har jag inte. Det är väl, Thelin ligger väl i topp när det gäller XG per 90, va?
Ja,
Det
XG
är
per
väl typ
90,
det.
ja.
Ja, så ligger han i topp av alla spelare i hela spelet, jag för mig.
Sen ska vi säga att det är två matcher bara som spelas, men ja, det är ju
Ja,
som
så är
sagt,
det.
det är det vi sa innan också, att det är mycket målchanser där som tillfaller Kiese Thelin. Och vi får väl se om det fortsätter. Men innan vi avslutar så ska jag också passa på och påminna om att vi gör ju lite andra grejer på Fantasyguiden också. Bland annat så har vi ju, finns vi ju där poddar finns. Och den här veckan så kan ni hålla utkik, precis som förra veckan, för ett svep där vi sammanfattar och tar ut lite nyckelhändelser från alla matcher som spelades i omgången. Och sen också då själva huvudavsnittet där vi gottar ner och går lite på djupet kring olika saker.
Jajamän.
Så ja, håll utkik och fortsätt följa om det är så att ni gillar det här. Så säger vi lycka till med era lagbyggen och inför omgång 3 så hörs vi vidare. Hej på
Tja
er!
då.